Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Den här dagen har ju börjat jävligt dåligt faktiskt.
Har du åkt bil i Stockholm?
Ja, det var inte det jag tänkte på, men för så är det ju alltid när man är i huvudstaden. Men hotellfrukosten,
aha.
Det fanns inga pannkakor.
Äter du pannkakor på hotellfrukost?
Ja, men alltså, är det någonting som man ska äta så är det ju pannkakor. Det är därför jag går dit.
Ja, just det.
Och så fanns det inga jävla pannkakor.
Barnen hade varit där och rensade.
Jag var ju där när de öppnade.
Jaha.
Alltså, jag stod och hängde på låset.
Ja.
Så de var förmodligen inte klara.
Nej.
Så jag gjorde fel likförbannat.
Ja.
Men där gillar du hotellfrukost?
Ja, det kan jag göra. Men jag gillar inte att äta frukost med andra på morgonen. På ett hotell. Men själva det innehållet i frukosten tycker jag är schysst.
Ja, men det är sällan man är ensam, utan man får ju stå och trängas liksom.
Ja, så bufféträngsel när jag precis har vaknat, det är inte min favorit, nej.
Med otvättade människor.
Ja, precis.
Nej.
Andra trötta varelser.
Nej, det är mycket som har gått fel på sista tiden.
Ja.
Jag var stannad på Circle K och var hungrig.
Ja.
Så tänkte jag köpa en French hotdog.
Ja.
Du vet.
Ja, jag vet vad det är för något.
Ja. Som jag äter i bilen. För det är nu så, det ser så smidigt ut.
Ja.
Man stoppar ner korven och sen så kan man bara äta. Liksom.
Mm.
Men det jävla brödet, du vet, det är ju sällan färskt.
Nej, det är precis så.
Ja. Så att då spricker, när jag tar en tugga, så spricker brödet.
Mm.
Vilket betyder att all jävla chili, piss och skit som är i där rinner ju ut i 130 km i timmen.
Ja, du körde för
ja, fort. Ja, såklart jag körde.
Okej, okay, du körde den äta och köra stylen. Är det lagligt?
Ja, det får man.
Ja, man får inte prata i mobiltelefon, men man får äta korv som går sönder. Ja.
Det är som på gym, man får äta och träna samtidigt.
Det är viktigast att man får äta.
Ja. Det händer ju då och då, och nu tror jag att det har hänt igen, att jag har tappat tron på mänskligheten.
Mm.
Eller mänskligheten förresten, jag vet inte om man ska säga mänskligheten. Jag talar ju om mänskligheten på gym.
Ja, det är en speciell mänsklighet.
Den har väl aldrig funnits där. Jag måste ta det här lugnt och metodiskt.
Mm.
Jag vill inte hasta igenom den här upplevelsen. Jag ställer en kritiskt granskande huvudfrågan direkt till dig.
Mm.
Vem i helvete vill ha julmusik på gym? Vem vill ha det?
Någon kanske finns det, men jag tror det är knappt någon.
Jag sitter fastspänd i roddmaskinen.
Mm.
Ja, som en tvångströja.
Ja.
Det är så man sitter där. Och jag ska försöka ta mig igenom Lassis pyramidintervall.
Mm.
Det är jobbigt.
Ja.
Du måste ta i. Mm. Du måste vara fokuserad. Vad strömmar ut ur högtalarna på gymmet, tror du? Feliz Navidad.
Mm, det är en fin träningslåt.
Feliz Navidad.
Mm. Blir du inte taggad då?
Feliz Navidad. Nej, men på riktigt.
Ja, nej, det,
det är ju katastrof alltså. Hur i helvete ska man kunna träna till Feliz Navidad?
Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
Dagen efter, försök till nytt hårt pass. Kommer du ihåg Sven Melander och Åke Kato?
Mm.
Vår julskinka har rymt.
Nej, det kommer inte ihåg dem.
Väcker inga minnen?
Nej.
De gör det lite på dialekt, lite tyskt liksom. Vår julskinka har rymt.
Ja, okej. Okay. Ja, nu börjar jag. Mm.
Och släkten kommer om en timma.
Man spelar inte den på ditt gym.
Jo. Jag förstår fan inte det här. Alltså det är inte okej. Det här är ytterligare ett flagrant bevis för att våra gym, de finns inte där för att folk ska träna där.
Nej.
De finns där för att folk ska hänga där. Värma Janssons i mikron, köpa Nocco i automaten och fira jul.
Och irritera Claes också.
Kanske. Men känner du att du har tappat tron på mänskligheten?
Nej. Jag känner ju till det här och det är därför jag inte hänger där. Och det är bara en begränsad del av mänskligheten ändå som hänger på gym.
Ja, jag är en del av den.
Ja,
du
är det.
Jag är liksom den part som är själva mänskligheten.
Ja, precis.
Men vi ser lite olika på saken där. Men vi kan vara överens om att den här podden vänder sig till de som är mänskliga på riktigt. Alltså de som vill springa.
Ja, absolut.
Då kör vi.
Yes. You can run on for a long time, run on for a long time, run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down, sooner or later gotta cut you down.
Känner du dig laddad?
Ja.
Som på linjen innan skottet?
Ja, fast det var länge sedan det var något sånt. Men ja, jag kommer ihåg den känslan och det är precis den jag har nu.
Bra, för jag är så här överjävligt laddad. Är du med på det tåget alltså?
Yes.
Då tar du min rygg nu
och
så släpp inte den.
Nej, lovar, jag ska hänga i.
Mycket välkomna ska ni vara till Elitpodden, episod 24. En podd för alla er som vill komma igång och tänka på att det är viktigt att ta det lugnt och försiktigt när ni tränar.
Mm. Eller, nej.
Nej, så är det inte. Den podden vill man inte lyssna på.
Nej.
Tack och lov finns det de som fattar bättre, som fattar att träning inte är och inte ska vara bekväm.
Nej, att den ska vara jobbig.
Ja, precis. Vi har fått ett antal indikationer på att många vill få ett nytt avsnitt av den här podden varje vecka.
Ja, vi har ju det.
Vad säger vi om det här? Kan vi reda ut det? För att jag har ju lite knappt med tid.
Ja.
Men kommer vi kunna få till det?
Ja, det tror jag. Jag tror att vi måste fixa det nu.
Mm.
Vi har klurat på det ett tag, men det ska nog gå.
Vi hoppas på det.
Men vi får vara lite kreativa.
Vi får vara det. En sak i taget. Nu gäller det episod 24. Vad har du för expectations?
Som vanligt, skyhöga.
Bra.
Ja.
Vi kommer om en stund att prata med en svensk elitlöpare som, kan man säga, satsar mot sub-2:10 på maran.
Mm. Vilken svensk gör inte det nu för tiden?
Ja, nej. Så är det för sig. Mm. Men det blir spännande.
Mm. Absolut.
Sen tror jag också, Sigge, att det är viktigt här att vi kommer med någon sorts försök till programförklaring när det gäller Elitpodden.
Mm. Varför vi gör det här?
Ja. Ska jag göra ett försök?
Ja, jag tycker det.
Mm. Jag skulle säga så här då, att vi gör den här, eller vi började göra den här Elitpodden för att försöka lyfta svensk elitlöpning som annars för en ganska, vad ska jag säga, ganska undanskymd roll i media.
Aha.
Vi vill lyfta svenska elitlöpare, visa vilka de är, visa vilka prestationer de står för det är i flera fall exceptionella prestationer. Det vill vi att folk ska få reda på.
Ja, absolut.
Och dessutom naturligtvis bli inspirerade av eliten. Så tänkte jag för länge sedan när jag jobbade som chefredaktör där på Runners.
Ja. Att
vi skulle plocka fram eliten. Det är det som är det viktiga. Det är så motionärerna blir inspirerade.
Mm.
Så det är själva meningen med den här podden. Sen tror jag det finns de också som tror att för fan, alltså, de tjänar bra med stålar på den här podden. Alltså.
Ja,
eftersom den går så bra.
Ja.
Det gör vi inte.
Nej, tyvärr. Ja, det hade varit trevligt.
Vi går back. Det är ju helt ofattbart, men
ja,
vi kan göra det.
Ja, men tur att vi tycker det är så roligt.
Men med tanke på att det är så många som lyssnar på podden, kanske att de tror att det är Alex och Sigges podd.
Ja, just det. Mm. Så kan det vara.
Vill du lägga till något?
Nej, ja, kanske. Mm. Det är väl det med det du säger i eliten. Det finns ju en del som det finns väl några under resans gånger, de här 24 avsnitten har missförstått det där också. När vi säger att vi fokuserar på eliten och tycker det är viktigast. Som blev lite provocerad av det.
Nej, men det är inte så... Det är inte på det sättet, utan i podden så har vi oftast gäster, ja, som tillhör den svenska eliten.
Ja, precis.
Men själva podden, hela innehållet, vänder sig till de som tycker om att springa.
Ja, precis.
Kanske mer än en gång i veckan.
Exakt, så är det.
Är vi klara där?
Ja, det tycker jag. Ja. Nu kör vi.
vi har en sponsor, Sigge. Mm. Kan du uttala namnet?
Saucony.
Ja, det satt den. Mm. Vi är väldigt glada över det. Framförallt är många löpare runt om i världen, tror jag, glada över märket Saucony. De har glatt många löpare genom åren. Mm. Eftersom de gör jävligt bra löparskor. Ligger långt fram i teknologin.
Ja, det gör de verkligen. De kommer med massa nya modeller nu under våren och har redan släppt lite nya skor. Och jag har testat den här modellen som har funnits i samma namn, Triumph. Men som är en helt ny sko nu. En mängd sko, väldigt väl dämpad, cirkus 300 gram tror jag. Jag har sprungit i den 2-3 gånger. Grymt skön, kan varmt rekommendera den.
Det är kul med Saucony, tycker jag. För det känns som att det levereras en jävla massa uppdaterade modeller hela tiden. Aha. Jag kommer på förresten en annan sko som jag springer en hel del i. Eftersom jag gillar ju lätta skor. De har en sko som heter Saucony Fastwitch. Den är ju, jag vet inte, det är samma porto som för ett vanligt brev om man ska skicka den. Den väger som ett popcorn typ.
Ja, väldigt lätt.
Ingenting för vinterväglag kanske.
Nej.
Men däremot exceptionell på band. Jag vill bara säga det.
Ja, ja. Du gillar de där lätta.
Jag gör det. Stort tack Saucony, säger vi. Vi följer ju alltid ett visst format. Viktigt med kontinuitet. 2x7x52x10. Eller vad det var.
Ja, precis.
Gärdrud kör det.
Ja.
Vår status är ju ett sånt segment som ingår i det här formatet. Många efterfrågar det här ständigt, vilket är märkligt, eftersom vi inte är elit.
Nej, vi är inte.
Ska du eller jag börja? De goda eller de dåliga nyheterna först?
Ja, börja du så får jag...
Nej, vi börjar med dig. Ja. Ryktet säger att du är på väg mot maraformen.
Ja, och vem är det? Vad är det för fake rykte?
Nej, men jag fick ett meddelande på Insta.
Aha.
Som skrev att Sigge var ju extremt duktig på maraton.
Ja, just det där du skickade till mig. Ja, det var någon snäll person.
Vad har du för pers? Ja. På
några sekunder sämre än dig, tror jag.
Nej, du har bättre pers på 1500.
Ja, jag på 1500 är bättre. Ja, där har jag gjort 342. Jag vet inte vad du har gjort, men det är du har inte gjort den tiden i alla fall.
Nej, men...
Men på maran, jag har gjort under tre, jag har gjort maran. Så kan man slå upp det själv.
Ja. Hur flyter träningen mot veteran-VM?
Det var dåligt förra gången. Det är fortfarande dåligt, men jag har faktiskt varit ute och sprungit ett par gånger i alla fall.
Ja.
Så att ryggen är lite bättre.
Hur känns det?
Ja, det känns bra när jag sprang ändå, får jag säga. Ja, det känns ju alltid bra om man kan springa.
Men du brukar få bakslag dagen efter?
Nej, det fick jag inte nu. Inga brustna vadmuskler eller något sånt.
Men då är det bara att mata på.
Ja, precis. Borde ha gjort det. Men det kom lite annat emellan. Man har inte resat till Spanien.
Ja, just det. Ja. Som vi snart återkommer till. Precis. Själv så tror jag tror att jag är på väg att bli signad.
Ja, det tror jag också.
Stockholmspolisens roddarförening har hört av sig.
Jaha,
det låter som att det är skämt där, men det är ju inte så. Det är ju sant alltså. Jag fick frågan återigen på Instagram. Första frågan var hur mycket väger du?
Ja.
Då svarade jag för mycket.
Det var jätteroligt att de ställer den frågan så där bara.
Men efter det kom faktiskt en inbjudan om att komma och träna med dem.
Okej.
Okay. På Kungsholmen tror jag de håller till.
Fan, du blir liksom headhuntad i roddklubben.
Ja, eller också är det kanske så att de ser att jag är jävligt intresserad av rodd och vill framåt. Ja. Och de ser att jag kan få bra sparring.
Ja, kan vara att de har väldigt få medlemmar så vill de kanske lyfta.
Nej, det är en jävla bra förening.
Ja, det är det. Ja.
Det är ingen...
Ja, nej. Jag ska inte dissa det.
Men jag tror stenhårt på det där, för att det gäller även... Det är ett tips, tycker jag, till löpare som vill satsa. Sök upp de som är bättre.
Ja,
träna med de som är bättre.
Ja, självklart.
Så att jag kommer åka dit vad det lider. Och så springer jag då.
Ja, du är superform. Det är, så är det. Jag har aldrig, i alla fall om man jämför med mig då.
Ja. Ja. Hade, på i rodden, det är inte så många som kan tider där, men Men folk kanske kan lära sig.
Ja.
Jag körde lite träningspass här, 2 5:or.
Nu kommer skrytet. Ja, ja.
Nej, jag skiter i det.
Nej, kom igen nu, berätta nu. 2 5:or.
2 5:or.
Ja.
Ska jag säga?
Ja, det är klart du ska säga.
2 5:or, sub 18.
Ja.
Nej, inte sub, inte sub 18. Då hade det varit pers.
Ja.
Sub 19.
Sub 19, ja.
Och sen okay. 2K på 7 10.
Ja.
Det är rätt bra.
Ja.
Men jag siktar nu, nästa riktigt hårda grej blir ett maxtest på 5 kilometer.
Ja.
Där målet är att gå under 18 minuter.
Ja, det vore bra.
Var det skrytsamt det där eller?
Nej.
Det är ju information.
Det riktar ut till säkert ganska många, men vi vet ju en specifik som du hetsar rätt hårt mot som han kommer ju att lyssna på det här också. Så att han tror ju inte på dig riktigt, fortfarande tror jag.
Men har du pratat med
honom? Nej, vi kör bara sms-kontakt. Men han verkar ju ligga i ganska bra nu själv faktiskt.
Joni Jacko,
ja.
Ja.
Findödaren. Finnan som findödar.
För han skickade någon displaybild på en 500, tror jag.
Ja,
det såg ju jävligt. Det var snabbt alltså.
Ja, precis. Jag tror han har lite, verkar som han har lite mer problem med de här längre grejerna.
Ja.
Han var den gnällde över att han har fått mjölksyra i armarna, eller vad sa han?
Vadå? När
han har fått mjölksyra i armarna.
Ja.
Men det är väl inte så konstigt.
Nej, det är ju lite så i rodmaskin.
Ja, precis.
Det är inget konstigt.
Nej.
Man får uthärda det.
Precis.
Ja. Eller vara hård i huvudet.
Mm.
Alltså då kommer jag att tänka på faktiskt det. För att bli hård i huvudet.
Mm.
En kompis tidigare för en del år sedan som jag sprang mycket med. En sån här kille som bara kunde springa i 4 fart.
Ja.
Alltså i sprängroll. Jämt 4 fart. Förutom när det var intervallet, då var det 3 blankt.
Ja,
för honom. Så att, han skulle åka tåg upp till Östersund, tror jag.
Mm.
Det var några gamla tidens tåg, inte de här nya. Det lät lite mer i dem.
Just det, långsamma.
Gamla vagnarna.
Ja.
Han ville träna pannbenet. Så att han bestämde sig för att stå mellan vagnarna.
Ja,
hela resan upp.
Ja, okay.
Det låter ju rätt mycket där.
Ja, det är väldigt mycket. Det är ganska otrevligt ställe att stå på.
Ja, det är inte så mysigt.
Nej.
Men han stod där i 6 timmar.
Gjorde han det på vintern då också?
Ja, jag vet inte vilken årstid det var. Mm. Spelar det någon roll?
Ja, jag tänkte, jag har åkt tåg upp till Boden och sådana här ställen. Jag tänkte att man skulle stå där uppe mitt i vintern. Det skulle vara rätt härdande.
Ja, verkligen.
Mm.
Mm. Är det någonting vi rekommenderar?
Ja, nej, det vet jag inte.
I manus har vi nu kommit fram till en punkt som heter Aktuellt.
Ja.
Den här punkten ägnar vi, tycker jag, helt åt Valencia.
Mm.
Och du var ju där med Ebba Tolosala, men inte med Hanna Lindholm.
Nej.
Som väl var planen från början.
Ja, tyvärr.
Hur surt var det?
Ja, det var surt med tanke på förutsättningarna som rådde där på söndag morgon. Där det var, jag vet inte vad det var vid starten, 13-14 grader och helt vindstilla. Och det visade sig sen i resultatlistan för många löpare att det var en bra dag att springa fort. Så det är klart det är surt.
Var hon förbannad?
Hon har inte uttryckt sig så, men jag tror hon satt nog hemma och var lite sur. Ja.
Mm. Vad ser planen ut nu då? När det gäller Hanna?
Träna. Och sen planera ett lopp senare i vinter.
Ja.
Februari, mars någon gång. Troligtvis.
Vi återkommer till det. Surt för Hanna. Något som inte var surt var ju David Nilssons leverans.
Den var inte så sur, nej.
Han slog ett mytomspunnet rekord. Äntligen rök Kjell-Erik Ståhls 36 år gamla svenska rekord.
Mm.
Hur stort är detta?
Jag tycker det är jättestort. Jag tycker det var väldigt kul. Jag tycker det var väldigt kul att få vara där när det skedde också. Jag fick se mycket eftersom jag coachade Ebba Tolo och de hängde ihop i 32-33 kilometer någonting. Och
du cyklade med ganska länge då?
Ja, jag var med på den större delen av banan. Några ställen som jag släppte iväg dem och instagrammade och ringde telefonsamtal och så. Men annars så såg jag väldigt mycket. Ja. Så att, nej, det var jättekul. Och sättet han gjorde på, jag trodde det var kört vid 30 faktiskt. För de hade tappat lite fart upp dit. Men sen gick det jäkligt fort sista 12 kilometerna, 10 kilometerna.
Mm.
Så att, nej, det är bra.
Vad har han i kroppen, tror du? David egentligen? Alltså.
Ja, han sa någonting på, jag kommer inte ihåg exakt citat där, men man uttalade sig på SVTs hemsida om att 208 är sånt han har i huvudet. Liksom så. Och det varför inte. Avslutar man sista 7 kilometrarna i 206 fart så ska man kunna springa lite fortare än 210 som man gjorde nu. Mm. Så att, det är väldigt roligt.
Enormt stor insats.
Ja, bra för svensk löpning. Det kommer lyfta många, tror jag.
Jag tänker ju så här. När man går i mål där som David Nilsson gör på ett nytt svenskt rekord i maraton. som ja, ingen har sprungit så här fort på 36 år, då tänker jag att då borde man ju nästan få en OS-biljett.
Aha, precis.
Direkt när man passerar mållinjen.
Som helst, grattis, här är flygbiljetten.
Alltså. Eller hur?
Ja, ja. Absolut, det tycker jag.
Har han fått det?
Nej, det vet jag inte. Jag har inte pratat med honom i veckan. Så, men nej, det är svårt att tänka mig att han har fått det.
Men om man inte får det, det är ju, låter ju helt absurt, eller?
Ja, men det är en liten process. Först kan han bli nominerad av förbundskaptenen i friidrott, Karin Dorning-Klint. Och sen så ska de fatta ett beslut i någon sorts uttagningskommitté där.
Ja, men hon har, det är väl bara att nominera?
Ja, eller? Och det kommer hon göra. Det kommer hon garanterat göra. Men sen är det SOK som ska då fatta beslut. Jag tror att de kommer ta ut honom. Det tror jag. Det är svårt att säga att de inte skulle kunna göra det. Han var ju nästan 50 sekunder under det de har satt upp som tid. Han slår svensk rekord.
Jag tror så här, om de inte tar ut honom, då råder jag svenska olympiska kommittén att förmodligen lyssna inte på Elitpodden.
Nej.
För det kommer bli jobbigt.
Ja, då får vi då ladda, ta ett helt avsnitt bara.
Ja.
Käka taggtråd.
Vi ska säga, tyvärr kunde inte David Nilsson vara här. Ha möjlighet att vara här.
Nej.
Med det avsnittet tyvärr. Han får dyka upp en annan gång istället. Hur mycket tror du svider för Kjell-Erik Ståhl?
Jag tror att det svider lite, faktiskt. Jag såg någon kommentar där i någon tidning. Han sa att han skulle sörja i några dagar. Och jag uppfattade honom som en ganska, ska säga, prestigefylld på ett positivt sätt, en elitidrottare som nog fortfarande sitter i honom fast han är en bit över 70 år. Så att, jag tror att det svider lite.
Jag skulle vilja reda ut det med Kjell-Erik.
Ja.
Vi provar.
Ska vi prova att få honom pling?
Hallå, ja.
Tjena Kjell-Erik, hallå. Det är Claes Åkesson. Hur är formen?
Ja, det vet jag. Ja, och igår var jag på, jag springer tre, fyra gånger i veckan. Jag kör ett pass på gymmet i veckan och då avslutar jag efter gympasset, så springer jag direkt en 4-5 kilometer på löpbandet i lite, vad ska vi säga, i ökad fart. Så att ja, man springer av sig den stelhet man alltid får. Och sen springer jag utomhus naturligtvis 2-3 gånger i veckan och då i snitt. Jag var i Göteborg här över helgen och då sprang jag 12 kilometer då.
Ja, bra.
Varannan dag. Två pass på 12 kilometer. Det är ganska kuperat när man springer runt i Göteborg så att säga. Upp i Guldheden och där. Så att jag håller igång på ett hyfsat sätt.
Kommer du ihåg när vi sprang, när vi bytte om hemma hos dig? Stack ut.
Jajamän. Oh, ja. När vi sprang alltså på mina normala skogsling, eller då
ja,
sprang jag, tror det 11 km rundan där nere, den normala jag hade det, så jag gjorde för fan det är ju dokumenterat foto och sånt på det också, även när vi satt och snackade i,
just det,
i utrummet. Det var då när du jobbade på Runners World.
Exakt. Det var ju då du sa ju många klassiskt bra saker, men du sa en mycket spännande grej då. Du sa ju så här en gång: kan man prata när man springer, så springer man för långsamt.
Ja, så springer man för sakta. Jo, men det är så. Det är liksom en sån. Det finns ju jävligt många som säger att man ska springa så man kan prata om man ska vara social. Men vad fan, ja, det är okej, har man obegränsat med tid. Men det här med long slow distance, alltså LSD-träning, det har aldrig varit aktuellt för mig. Utan jag har ju alltid haft bra kvalitet i min träning. För att, ja, inte minst för tiden skulle jag, eftersom jag har heltidsjobb, så att allt jag har haft, så har man ju begränsat med tid att lägga på träning.
Men apropå tid, Kjell-Erik, så sa du faktiskt någonting om det också, kommer jag ihåg nu. För det är ju många som klagar på att men jag har inte tid, jag har ingen tid att träna riktigt. Och då sa du så här: jag jobbar 8 timmar, jag sover 8 timmar, det är 8 timmar kvar att träna.
Jag brukar säga det, gör du en analys av vad du lägger tiden på idag, så kommer du fram till att det är jävligt mycket som är onödigt.
Du, hur viktigt är det för att hålla en skaplig löpform?
Ja, löpformen. Att hålla igång är viktigt, för jag har ju märkt när jag har fått göra uppehåll hur man degar till sig oerhört snabbt. Och speciellt när åldern börjar slå till, att då liksom sjunker man snabbare ner i källaren så att säga än man gjorde förr i tiden, va? Det är lättare att komma tillbaka. Så får man göra lite längre uppehåll nu när man är äldre, så är det omöjligt att ta sig upp till den tidigare nivån, för liksom kroppen är inte adaptiv på det, att den har förmåga att ta åt sig träningen och bygga upp, utan det i dagens läge handlar det om att motionen, det bromsar åldrandets effekter.
Mm.
Behålla vikt eller hyfsad vikt. Naturligtvis har man några, jag har väl en 5 kilo övervikt man kallar i förhållande till den matchvikt jag hade som låg på 70-71 när jag var som bäst och nu ligger jag på. Jag försöker hålla kring 75-76 hela tiden och det håller jag, det klarar jag. Men man får ju vara hyfsat disciplinerad därför att en sån sak som matvanor, det är ju väldigt svårt att ställa om det. När man tränade som mest kunde man ju äta hur mycket som helst egentligen alltid. Va? Det var liksom inget problem. Och nu får man ju passa sig.
Ja, ja. Om du tänker tillbaka på din karriär och när du var som bäst. Förstår du idag att du kunde springa så fort som du gjorde förr?
Ja, nu var jag ju sen, jag är lite annorlunda. Om vi liksom jämför med dagen så till David, även i viss mån Mikael Ekvall. Jag var ju inte, jag hade ju aldrig tider utan jag tränade ju i sig för att bli bättre och det mäter man ju. Men jag var ju en mästerskapslöv. För mig var det fullständigt självklart att fokusera. Det var två tillfällen varje år. Det ena var Stockholm Marathon som tillika var SM och plus att det var ett bra skyltfönster för hemmapubliken va. Och sen var det mästerskap, det var VM, EM, OS eller vad det var. För det var. Och sen fick tiden komma som en biprodukt. Det var som jag kan säga när jag sprang VM i Helsingfors, jag var ju fullständigt fokuserad på och jag visste jag var definitivt i 2.10 form för jag hade ju sprungit 3 tävlingar på 6 veckor på 2.12 i snitt på våren där.
Mm.
Och där fanns mer att ta på. Jag kom ihåg i Stockholm då, det som var den sista av de här 3 tävlingarna, så passerade jag normalt 33 kilometer på precis 1.33 blankt. Och då tänkte jag kommer ihåg när jag tänkte att okej, när du vässar om 2 månader i augusti, när du har vässat formen ytterligare, så tar du ytterligare definitivt den sista milen i samma fart. Och då landar du på 2.10,5. Sen var du i Helsingfors den här söndag eftermiddagen klockan 2 var det 22 grader varmt när vi startade i den 14 augusti. Och så det var ju inga idealiska, och jag är ganska säker på, hade det varit samma temperatur som du tyckte var i Valencia, om jag har förstått rätt för det, kring 15 år, så hade det rekordet, alltså jag slogs ju om medalj så att säga.
Ja,
jag
ja.
Vet ju att jag ledde halvvägs och jag vet att jag reflekterade när det var 5 kilometer kvar efter de Castella hade gjort ett tryck och då blev det uthöjt och sen gick jag upp förbi alla så jag låg på 3:e plats. När vi svängde av från en gata ner mot en lite mindre väg, cykelväg eller vad då, så reflekterade jag att nu ligger jag 3:a här i VM. Men jag hade ingen tanke på någon tid förrän efteråt. Jag tror någon talade om en 2:10, är det inte svensk rekord? Jo, visst fan är det, tänkte jag. Det är ju svensk rekord. Någon sa, ja, det är till och med skandinaviskt rekord. Men det kom som en bonus eller biprodukt.
Men,
efteråt i mina reflektioner.
Men om jag tolkar det rätt, Kjell-Erik, tror du att om det hade varit, om vi bara leker med den tanken, om det hade varit samma förutsättningar i Helsingfors som det var i Valencia, så hade du sprungit fortare, då hade du sprungit 2.10,07.
På att låga 2.09 i alla fall hade jag i kroppen under perfekta förhållanden, och alltså med den laddningen som jag hade inför inför Helsingfors.
Den jobbiga frågan här nu då. Hur känns det att ha blivit av med det svenska rekordet?
Det är klart, jag får ju sörja i 1 eller 2 dagar. Men sen förmodligen går jag och börjar tänka positivt och tänker på att få äran att inneha ett svenskt rekord i en sån banal, alltså inom friidrotten så handlar alla människor har provat att springa snabbt eller vara uthållig och springa långt. Det liksom är det mest okomplicerade som, och egentligen alla människor i världen. Och att då få ha ett svenskt rekord i 36 år i maraton är ju en ynnest så att säga. Som är, ja, i princip ingen annan har varit förärad innan. Det började räkna fram 36 år framåt, ja, då är vi fram i 2055. Och det var ingen som tror att rekordet kommer att stå så länge. Utan och då får jag, och det har visat sig i de kontakter, det är folk som har ringt och jag har haft kontakt med journalister och upp på gymmet så fan, och jag har läst på Facebook, då friskade det upp att det här jag gjorde i Helsingfors 83, det var ju egentligen något fantastiskt, en jätteprestation.
Mm.
I ett mästerskap, jag var 30 sekunder ifrån segern och tittar man nu på David var det ju 8, var ju 6 minuter från den här Etiopien som vann och 6 minuter efter bäst europé. Jag var 1 sekund från bäst europé och naturligtvis bäst nordbo.
Ja.
Så att ser man prestationen och värderar så, så skäms jag ju inte, så att säga. Då ser jag ju att den fortfarande är ju häftigare, betydligt häftigare än det David gjorde nu under perfekta förhållanden. Han blir ju 16:e man, bara det speglar ju, så att säga, detta. Så att prestationsmässigt har ju David lite grann kvar att bevisa innan han kan platsa bland de som är klassade som tre bästa genom tiderna, jag och Tommy Persson och Biten Eriksson. Men det är som jag sagt, att David har tidernas chans om han blir uttagen till OS nu att visa att topp 10-placering. Jag hade ju tre topp 10-placeringar i internationella mästerskap under min karriär, och det är väl där någonstans som då blir man, ja, då tillhör man den eliten, så att säga.
Men du, Kjell-Erik, du värderar, om jag tolkar rätt, så värderar du en prestation på ett mästerskap mer?
Absolut. Egentligen ser jag att det är det ultimata, det är det man är ute efter. Tid kan ju påverkas. Jag är inte, i maraton påverkas det ju mycket av vilka klimatförhållanden och banans topografin och sånt där, va? Mm. Nu har de ju hara nu för tiden. Det hade vi inte på vår tid. Då fick vi ju upp man mot man hela tiden, men nu har man ju hara i de stora loppen på 2.10, 2.12, 2.08 och gud vet allt vad man har, om jag har förstått det rätt. Och det betyder ju att, och ska man också titta på mästerskap, då sitter hela svenska folket och tittar och håller tummar. Där har jag ju fått flera exempel på att jag stod upp i soffan och skrek när du var före Sipinski in på stadion och höll emot han ända till 50 meter kvar. Och några har skrivit, ja, jag var på plats på stadion och hade en fantastisk upplevelse. Så det är klart att det, för mig är det fortfarande så att prestationen, det vill säga placeringen på mästerskap, det är det ultimata. Det är det som jag tycker man ska prioritera högst. För ja, jag har svårt att, ja, för mig är det självklart egentligen. Sen får tiden komma som en bonus.
Har du gratulerat David?
Jag har på Facebook, ja. Bara, men inte, jag har inte pratat med honom. Jag hade inte hans mobilnummer. Men sen kom det in via Friidrottsförbundet på Facebook. Så där skickade jag in grattis. Och jag skrev till och med detta, lite dubbel. Kanske på tiden, skrev jag. Ja. och det var väl detta. Det associerar både på liksom, tiden var ju väsentlig. Men plus att det ändå har gått 36 år. Och det är flera som har jagat de här 2.10. Det blir liksom nästan ett mantra för en del. Jag vet Mustafa Mohammed, jag lyssnade på något föredrag i Portugal för han. Och han, det var hans huvudmål att försöka ta mitt svenska rekord. Inte att bli topp 10 i någon maratonmästerskap.
Vi ser ju, Kjell-Erik, ett uppsving på maraton för svensk del och på medeldistans och kanske svensk elitlöpning överhuvudtaget. Vad tror du det beror på att det har blivit bättre kvalitet?
Ja, medeldistans är ju väldigt, där ser man ju väldigt tydligt. Sen är det väl så att konkurrens stimulerar ju även god toppkvalitet. Det blir ju så. Det var ju som jag och Tommy Persson, jag hade som mål. Det var inte att bli bäst i Sverige, utan det var att slå Tommy Persson. Han är vid tävlande nästan varje helg. Men då visste jag att slog jag Tommy Persson och det började passera han åt gitt, ja, då blir jag med automatik bäst i Sverige också. Men Tommy och jag var ju väldigt goda kompisar och åkte runt i världen och tävlade och bodde på samma hotellrum och sånt där. Så vi var ju bästa. Men jag visste ju det att fan, han hade bara knyta handen i bakfickan och träna. Vässa och träna och träna, och förr eller senare så ska jag gå förbi honom.
Till sist här, Kjell-Erik, kan du inte berätta, för jag minns hemligheten med tvättsvampen. Kommer du ihåg den?
Ja, det var på min, jaha.
Nej, men du vet, när man springer maraton, det händer ju att man får problem med magen.
Dålig mage, ja. Det går inte att ha med sig toalettpapper och sådana här saker, utan nej. Tvättsvampar som man får kanske ibland både mellan och vid vätskestation, att när man har använt den och kramar ur den så springer man med den om man känner, och sen när det är dags så är det bara att hoppa i sidan ner med byxorna och så utlopp, och sen är två snabba drag med svampen upp på banan igen. Det har hänt otaliga gånger. Och sen så ser man att man har några konkurrenter som skulle gilla hans fäste, bara att lämna över svampen samtidigt.
Ja, då har vi avslutat med ett tips till alla maratonlöpare. från Kjell-Erik Ståhl. Stort tack Kjell-Erik, och sen så hoppas jag att vi kan ses här i Stockholm någon gång i studion.
Ja, men jag får hoppas att de inte glömmer bort mig nu, det får man säga.
Nej, det är ingen som
gör. Det är klart det har varit, men jag har ju varit uppbjuden till Stockholm i stort sett alla år, för det är ju spännande och liksom för journalister och så vidare. Fan, han har fortfarande svenska rekord. Det var i hemligheten och allt detta.
Ja.
Och, men okej, det är ju ingen som kan ta ifrån den att man har varit haft rekordet nu i 36 år. Och det är nog ingen, det är rätt svårslaget.
Elitpodden bugar och bockar. Tack så mycket Kjell-Erik.
Ja.
Ha det
tack,
bra.
Tack.
Hej. Kjell-Erik Ståhl, den gamla skolan.
Ja,
eller hur? Det är bara inga krusiduller. Pang på.
Rakt på med allt.
Han måste komma hit, Sigge.
Ja, det blir roligt tugg med den här mannen. Alltså.
Ja.
Behöver inte ställa så mycket frågor.
Nu vet du med tvättsvampen också, ja. Vad den är till för.
Ja,
den är inte till för att kyla huvudet.
Nej. Det är för amatörer. Riktiga proffs, de använder den till något annat.
Vi håller oss kvar vid Valencia. Ebba Tolosala sprang.
Ja.
Sin andra riktiga. Ja, sin andra riktiga mara. Och där finns det potential, om man säger så.
Ja, det kommer man definitivt säga. Det visste i alla fall jag redan innan, men Ebba bevisar det ännu mer nu.
Vad var den exakta tiden? 2.13?
Jag kommer inte ihåg. 2.13 någonting. Ja. Låg.
Ja, det var ett nytt pers hur som helst.
Ja, 2.13.39 var det.
Ja.
2.13.39.
Och då hade han ändå spytt lite.
Ja, han spelade ett par gånger. Någonstans vid 32-33 kilometer.
Ja. Vad behöver han förbättra?
Just det. Att inte spy. Att bli bättre på att dricka och få i sig energi. För det, han fick inte i sig mycket alls. Det fick han inte i Frankfurt heller. Men här var det nog nästan ännu mindre, tror jag. Så att, vi testade med gel den här gången. Och det var väl den sista gelen som vände Ebas mage och kom ut på Valencias gator.
Mm.
Och då blir det, när man har 12 kilometer kvar, så om man börjar spy och inte får i sig något mer, då...
Mycket tid var det, tror du?
Ja, men det är ju bara att titta på... Nu är det dumt att jämföra med David, för David sprang ju så exceptionellt snabbt där på slutet. Jag skulle inte bli förvånad om han hade snabbare avslutning än ett par av killarna som sprang på 207-206. Men Ebba tappar mot den farten han hade upp till 30, som var 2.11 fart. Så tappar han ju ett par minuter sista 10 kilometerna. Ett par, tre minuter. Så det är ganska... Framförallt sista 4-5... var det som det började... Jag tror Ebba hade över 3.30 på sista kilometern, och den är lätt sprungen.
Så
han var rejält bucklig där på slutet. Så det var successivt så rann ju mer och mer energi ur honom. Liksom. Han gick tommare och tommare. Liksom. Så att då blir det tufft.
Vi ska prata mer om Ebba Tolosalas lopp om en liten stund.
Mm.
John Kingstedt är också väl värd att nämnas. 2.17.55.
Ja, jättebra.
Jävligt bra.
Ja, väldigt bra. Han har haft ett par tuffa år och han har laddat för det här loppet ganska länge. Och det var väl inte så inte säga jätteljust ut veckan innan. Han var uppe hos Mr. Hälsene doktor i Umeå bara något dygn innan vi skulle åka till Valencia. Så han har ont i hälsenan och sådär. Han kändes ju inte bra under loppet heller. Jag såg inte honom så mycket. Jag såg honom ett eller två tillfällen bara. Det såg inte så jävla bra ut faktiskt.
Ja, då är ju tiden jävligt bra.
Ja, precis. Första gången var vi 14 någonting. Och tänkte att jag ser ut så här redan. Liksom. Då kan det bli problem. Och det sa han ju själv också. Att han bara tänkte på att bryta och så. Så att han ändå får ihop det. Och han avslutade starkt. Det gick fort på slutet. Då. Så det är jättekul.
Starkt av John.
Ja.
I Pippi Långstrumpfläten.
Ja. Han hade fixat håret dagen till ära.
Det var ju 10 kilometers lopp också.
Mm, på morgon, starta samtidigt faktiskt.
Mm. Där vi hade Mohamed Reza och Olle Wallereng från Spårvägen.
Och Reza sprang jättebra, 28-40 har jag för att han
35 hade. Tror jag.
35, ja, han var trea där.
Och 29 blank på Olle.
Precis, i ett lopp där det sattes världsrekord, 26 och någonting.
Apropå rekord, vi har ju ett svenskt rekord på 10 000 som Johnny Danielsson fortfarande sitter på. Satt den 7 juni 1989 i ett regnigt Södertälje.
Ja.
Jag tror han gjorde det solo, det var jag hört i alla fall. Ja. Jag var ju inte där.
Nej.
27.55.74. Jag tror den tiden ryker i sommar.
Ja, det ska mycket till just på 10 000 bana. Det finns nästan inga lopp till att börja med.
Så att, jag tror inte den tiden ryker i sommar.
Du tror inte det längre?
Nej, jag tror inte det längre.
Du ändrar det. Ja. De ska ett vilja göra det, så ska de hitta ett lopp också.
Ja.
Och det är mästerskap och då är det oftast varmt. Så den är lite knepig den där faktiskt.
Mm.
Det är om de åker till USA då och kör i San Francisco där i april och kommer in i rätt tid. Och så. Någon av de duktiga löpare vi har.
Mm. Jag ska inte säga att det vore skönt, men det, jag tycker det är kul att de här gamla rekorden...
Det är klart att vi ska säga att det är skönt. Det är jättebra om rekord ryker, tycker jag. Sen att om det är någon gammal gubblöpare där som blir bitter, så då får vi väl ta. Men för svensk löpning är det jättebra om rekorden slås.
Vi säger då välkommen till en ny programpunkt i Elitpodden. Ring så spelar vi. Vilket nummer vill du ha, Sigge?
3.
Okej, vi ska se om den finns här i pärmen. Men du, det här telefonsamtalet nu, det är ju bara för att vi vill och måste vara aktuella, eller hur?
Ja, precis.
Ingenting får lämnas åt slumpen. Vi har ju haft ett terräng-EM i Lissabon och Sverige knep för första gången 2 seniormedaljer i ett och samma mästerskap. Det är ju fan, det är ju sjukt bra ju.
Ja, det har vi inte haft förut någon gång. Första manliga guldet är det också.
Just det.
Vi har ett damguld sen tidigare, men inget manligt.
Robert Fischer tog alltså Sveriges andra terräng-EM-guld i historien. Det är bara, som du var inne på här, Sara Wedlund som har gjort det tidigare. Och det var 23 år sedan. Och tiden också, Sigge. Alltså 29:59 på 10,2 kilometer i gristräng. Kan du sätta ord på den?
Ja, om terräng, jag brukar alltid ta det med nypa salt, de här sträckorna som anges i terränglopp. Men om den stämmer, och med tanke på hur banan såg ut, det ser ut som de sprang på skrå halva varvet och väldigt mycket tuffa backar och sådär, så är det ju under 30 ju riktigt bra alltså. Det är snabbt.
Trodde du att Robel hade det här i sig?
Ja, sen efter, om man tittar på vad han sprang på terräng-VM i våras där han var bästa europeer, så absolut. Och vad han gjorde på halvmaran i våras och sådär också, när han gjorde 61 minuter. Och hur han sprang på linjeloppet också. Så det är klart att han ska kunna placera sig högt. Men jag vet inte om jag tänkte på att han skulle vinna kanske. Det var väl tidigare i höstas vi tränger sig mot oss, visar väl inte riktigt den här formen så där, men när loppet pågick, då tyckte jag det såg ut faktiskt ganska tidigt som att, så tycker jag, uppfattar honom lite som favorit faktiskt. Det såg så lugnt ut.
Det verkar ju som, det kanske är ett tips, att det verkar inte vara så dumt att vässa formen i Etiopien.
Nej, man är uppvuxen på höghöjd och åker iväg och tränar på höghöjd i 4-5 veckor som enligt uppgift Robin ska ha gjort innan det här, så då brukar hända rätt mycket bra grejer. Så att, han har nog kört på bra det.
Fantastisk prestation av Robel Fischer mitt i denna succé då, en annan succé på damsidan. Och mina kunskaper, får jag säga, tyvärr brister lite när det gäller denna hellelöpare, men du har koll.
Ja, Sandra Witt som tog brons här. Jag pratade med hennes tränare Ulf Friberg igår faktiskt och hörde mig för lite, för jag har inte heller så jättebra koll på henne. Jag har bara hälsat på henne några gånger och jag har sett henne på tävlingar och sådär, men kan inte hennes bakgrund riktigt. Så att, hon är tvåbarnsmamma och kom till... hon har varit med i Helle, tror jag, i 5 år. Blivit successivt bättre. Men hon har 2 små barn, så att det har väl tagit ett tag för henne. Och, jag vet inte hur gamla barnen är, de är 4-5 någonting. Att hon ska ha blivit så här bra då. Men hon är gift med en väldigt duktig maratonlöpare. En eritreansk kille som är 2,08, tror jag. Så att, ja, nej, det här var ju, Ulf var faktiskt väldigt överraskad också. Han trodde inte, det hade han inte förväntat sig, att hon skulle ta medalj. Han trodde, de sa det, hade sagt topp 20 skulle vara bra. Det var en skräll alltså.
Det blev lite bättre än så. Guld på herrsidan, brons alltså på damsidan. Och det mesta kan man väl säga var bra. Sverige 5:a i lag på herrsidan. Omar Nor 7:a i P19. Subban Hassan 11:a i M22. Sara Kristiansson 16:e i K22. Bland annat. Så det var mycket som var bra.
Ja, och då var det ändå ingen fullt... De här 2 medaljerna var ju fullträff. Suldan sprang okej, tror jag. Jag vet inte, jag tror att det var okej i alla fall. Omar var jättebra. Sen var väl lagtävlingarna var lite sådär. Herrlaget hade ju faktiskt kunnat ta ett medalj, till och med kunna vinna kanske om Nappe hade varit okej. Han bröt ju och så att det blev ju tyvärr blev det lite så bra som det skulle kunna bli. Men det är ändå bra.
Vad säger du, hur mycket betyder en sån här framgång för svensk elitlöpning?
Mycket. Varje sån här framgång betyder mycket, tror jag. Ni fortsätter ju snurra åt rätt håll. Det är som en positiv spiral som bara fortsätter. Och det är skitroligt alltså.
Ska vi göra så, Sigge, att vi tackar för samtalet nu och går vidare bara?
Ja, det tycker jag.
Men innan det så har jag bläddrat fram fråga 3 var det vad du skulle ha.
Ja.
Ja, hittat den i pärmen här. Vad har du önskat för musik?
Ja, jag har då önskat Feliz Navidad.
Ja, naturligtvis.
Ja, tack. Feliz Navidad, prospero año y
felicidad. Vi har en gäst.
Mm.
Han fick lift av dig hit.
Ja, han fick det. Ja. Plocka på väg.
All right. Ska vi
ta in honom?
Det gör vi.
Yes. There'll be a golden letter reaching down
when the man comes around. Hans pappa dödades i Etiopien. Själv blev han fängslad och torterad. Han kom till Sverige som ensamkommande flyktingbarn 2013. Nu tillhör han en av Sveriges absolut mest lovande maratonlöpare. Och trots, som jag var inne på, spyor och problem i Valencia sprang han i mål på 2.13. Nu siktar han mot sub 2.10. Välkommen Ebba Tolu Shala.
Tack så mycket.
2.13. Nytt personligt rekord i Valencia. Hur nöjd är du själv med loppet?
Jag är nöjd, men jag hade problem. Om jag hade inte problem, jag kommer springa snabbare.
Berätta om de här problemen. Sigge var inne på det med att du har problem att få i dig vätska under loppen, att få i dig dricka.
Jag hade problem efter 3 mil. Jag har tagit gel, sen jag har ont i magen efter 2 eller 1 kilometer. Sen jag kräkt.
Varför tränar ni inte på sånt här?
Vi har inte hunnit träna. Lite har vi tränat, men vi har inte hunnit träna så mycket. Man måste, det där är en del av sådana saker måste man testa i riktigt. Vi testade gel på träning innan och då funkar det bra.
Mm.
Problemet här var nog inte vid 30. Problemet var att jag bara inte fick i sig vätska innan. Och då när energinivån går ner och du börjar få vätskebrist och så tar du en gel, då kan det bli problem med magen.
Ja.
Det var nog det som hände här.
Jag sa här tidigare, Ebba, att du siktar mot sub 2.10. Stämmer det?
Ja, bestämmer.
David Nilsson slog svensk rekord 2.10.08 eller 09. Det är alltid någon sekund så här fram och tillbaka när det blir rekord. Kommer du att slå den tiden, tror du?
Jag tror jag kommer springa under 10.
Visst har Sigge Ebba varit ganska liksom tydlig från första start, från när ni träffades, att han kommer springa väldigt, väldigt fort. Bra självförtroende.
Jo, både och. Ebba är väldigt... Han är väldigt ödmjuk och väldigt försiktig när han uttalar sig. Jag har bara förstått att han kan springa. Han är inte dum.
Nej.
Så att, absolut.
Du har också förstått.
Ja, och jag har förstått det. Men man måste göra jobbet och träna och sådär. Och det tar lite tid ibland. Så.
En normal vecka nu under vintern. Hur mycket tränar du?
Jag
har tränat
inte så trevligt. Det räcker för maraton. Men jag ska träna mer till nästa lopp.
Mm. Det jag bara säger är alltså att han menar att han egentligen inte tränar tillräckligt.
Nej, det gör han inte. Hur mycket har du sprungit nu inför Frankfurt och Valencia? Hur mycket har du tränat per vecka?
8 mellan 12 mil i veckan.
Ja, det är ju inte mycket.
Nej, det är inte så mycket. Inte om man ska springa maraton, nej.
Vad vill du att han ska komma upp i för volymer?
En normal vecka 14-15 mil och hårda veckor kanske mer om man är på läger eller om man inte jobbar. Liksom så. Det vore väl bra. Men liksom, allt mer än det han har gjort hittills skulle ju vara bra. Då har han tränat 8-12 mil och kan komma upp och springa 10-14, så kommer det bli bättre resultat. Det är ganska enkelt på maraton. Springer du mer så ändå någonstans så kommer det... Det är mycket som talar för att du får ett bra resultat då, eller ett bättre resultat.
Nu har ju du säkert väldigt insyn naturligtvis eftersom du coachar Ebba. Men vad tror du att han kan göra tidsmässigt om han kan träna som han egentligen borde träna och ha tid med att träna?
Jag gillar inte att spekulera, så jag tänker inte på sånt så mycket faktiskt när jag coachar folk eller så. Men alltså att han kan göra under 2.10, det är liksom... Förstår man inte det så har man inte någon koll alls. Det är klart att han går under 2.10. Men sen, hur mycket under 2.10? Det får vi se. 2.10, det är ju bara liksom bara siffror. Liksom så. Men han kan ju springa jäkligt mycket bättre än vad han har gjort. För jag vet hur han har förberett sig. Jag vet vad som felade i Valencia. Och det vet ju Ebba också.
Mm.
Och jag tror att loppet i Valencia var ändå viktigt. För att man behöver göra den där loppen och känna att okej, jag var med så länge. Hade jag inte, som jag bara sa, hade han inte fått problem med magen så hade man kunnat hänga i längre och gjort en ännu bättre tid. Och då är det bara att gå tillbaka till ritbordet och jobba med de grejerna som man behöver jobba med.
Jag tänkte på det här, vi måste ge Elitpoddens lyssnare lite av din bakgrund. Du kommer ju från ett område i Etiopien där många stora löpare har börjat sin karriär. Vad heter området förresten? Heter det?
Romoregionen, eller?
Ja, just det.
Och Romoregionen, va? Ja.
Det är på 3000 meters höjd. Vilka löpare, stora löpare har vi där som har kommit därifrån?
Kenenisa Bekele.
Kenenisa Bekele.
Bekele, ja just det.
Och Haile Gebrselassie. Derartu Tullu.
Sifan Hassan.
Sifan Hassan.
När du var i Etiopien, vad levde du för liv i Etiopien? Hur såg dagarna ut när du var där?
Jobbar för min familj, jag går skolan. Vi bor på landet.
Det var jordbruk?
Ja.
Ja.
Vi odlar mat, finns många djur.
Men kan man säga att det var ett enkelt liv och ett hårt liv, ett jobbigt liv?
Lite hårdare liv.
Lite hårdare än här?
Mm.
Ja.
Vi vet att din, som jag sa här tidigare, din pappa blev mördad. Själv blev du fängslad, torterad. Hur rädd var du under den perioden?
Alla min familj, de jätterädda. Och jag åkte därifrån.
Ja, du flydde till Sverige. Ja.
Ja.
Hur var första tiden här då?
Lite jobbigt, ja. Men efter jag lättare.
Det blir bättre efter ett tag.
Mm.
Hur hittade du löpningen?
När jag kom till Sverige, efter några månader, jag började skolan. Sen vi hade idrott. Min idrottslärare gillade löpning. Vi springer en gång i veckan. Sen han så började träna. Jag försökte träna med honom. Sen jag gick och åkte till någon löpning.
Han tog med dig till en tävling, va? Var det inte så?
Jag tror sprang du inte 10 km lopp på 32:20 direkt?
32:32,
ja.
Något sånt.
Det är en bra start.
Ja, bra start. Det är en väldigt bra start.
Ja. Hur mycket, Ebba, har löpningen gjort att du så att säga har kommit in i svenska samhället? Eller känt att det fungerar bra i Sverige? Hur mycket har löpningen betytt?
Funkar bra, men jag har fått många kompisar. Jag träffas många folk. Så.
Ja. Nej, men det är ju så, Sigge, att det här känns ibland som att våra politiker inte riktigt har fattat. Men när det gäller, eftersom man pratar om integration varje dag.
Ja.
Och det finns stora problem i Sverige just nu. Idrotten är ju, jag ska inte säga den enda vägen, men jag tror fan att jag skulle säga att det är den bästa vägen.
Den är väldigt bra i alla fall. När det funkar så är det ju jättebra. Så du får jättemycket sociala kontakter och du får resa och sådär. Så och du får prata mycket med andra som pratar det svenska språket perfekt eller uppvuxna. Så det är jättebra.
Mm. När det gäller Ebba, så var det lite svajigt med Migrationsverket, men hela den biten har löst sig.
Ja, det har det. Ebba får berätta själv vad jag får säga. Men Ebba, du väntar ju på svenskt medborgarskap nu.
Ja, jag väntar på.
När får ni svar på det?
Ja, vi hoppas att det kommer ett svar snart. Eller att det kommer ett medborgarskap snart.
Ja, de så kommer snart, men när, vi vet inte.
Hur viktigt är det för dig? Hur skulle det kännas att få ett svenskt medborgarskap?
Jätteviktigt för mig. För att springa för Sverige.
Ja, du drömmer om att springa för Sverige ett mästerskap.
Ja.
Men just Sigge, det här att få det klart med ett medborgarskap är naturligtvis också viktigt. För det är någonting som naturligtvis man ligger och tänker på det och har det mentalt i huvudet.
Ja, Ebba har pratat mycket om det de senaste åren. Och det är en viktig sak såklart. Inte bara för att få springa i landslagslinjen, tror jag. Jag bara sökte för 2 år sedan redan, men som flykting så... Så när du söker medborgarskap så är det vissa saker som ska vara uppfyllda med att man ska kunna styrka sin identitet och sådär. Och det har dragit ut på tiden eftersom det har varit problem i Etiopien och det har inte gått att få ut ID-handlingar och pass och sånt där som man kan så att man kan göra en ansökan på ett bra sätt då. Men nu har det senaste året, 1,5 åren, va, så har det blivit en bättre situation och nu kunde ju Ebba söka till slut. Det är bra.
Hur mycket jobbar du?
100%.
Men hur går det ihop? Jobbar 100%? Han kanske jobbar mer än 100%.
Ja, många gånger har han jobbat mycket mer än 100%. Han har inte alltid velat säga det till mig heller. Men man kan väl säga att svaret på den frågan är att det går inte alltid ihop. Det går givetvis inte att träna 100% om man jobbar så mycket som jag bara gjort. Utan då får man träna lite mindre.
Men nu ska du träna lite mer i alla fall. För du ska snart återvända till Etiopien. Hur känns det att åka tillbaka?
Jag tror det känns bra. Jag ska träffa min familj, träna bra, sen springa bra.
Hur länge stannar du? Hur länge kommer du vara där och träna?
6 veckor.
Då har du ingen kontroll alls.
Nej, jag kommer åka ner dit troligtvis under någon mitt i den där resan, tror jag. Men vi kommer hålla kontakten ändå. Och jag bara klarar sig bra själv. Han tränar mycket själv även här i Stockholm, så att, det är inget. Och det finns löpare att träna med i Etiopien, så det kommer inte vara något problem att träna för honom där. Det tror jag inte.
Det här som jag har hört när man springer i Etiopien är bara att man måste se upp för hyenor. Stämmer det?
Jo, jag bestämmer.
Det låter ju helt absurt det där.
Ja, och man bör inte springa på natten.
Eller tidigt på morgonen?
Ja, inte för tidigt på morgonen i alla fall. Om man inte är en stor grupp, men man ska inte springa själv.
Men det, för du berättade om någon story för länge sedan där. Var det Gebrselassie?
Ja, det sägs att han tränade ofta själv i slutet på sin karriär. För han hade business vid sidan av, så han var tvungen att ha lite andra tider. Mm. Så han sprang vid 5 på morgonen innan solen hade gått upp. Och det gick någon story om att han hade blivit jagad av en flock hyener. Men han hade sprungit så fort han kom hem mitt i, när han klarade sig.
Det är klart att de blir bra.
Ja, jag vet inte om den är sann. Jag tycker den är lite rolig.
När blir nästa lopp, Ebba?
Nästa lopp februari. Sevilla.
Mm. Och planen ser fram till det? Alltså, vad är fokus i träningen?
Fokus är att bli ännu bättre maratonlöpare innan dess, såklart. Ebba ska ju åka här om några veckor till Etiopien, vilket jag tycker är jätteroligt att han får vara ledig från jobb framförallt, men att han också får träffa sin familj, sina syskon, åka hem för första gången på 6 år, vilket det är ju helt galet, men att han förhoppningsvis också ska kunna träna bra där och inte ha ett jobb som han måste gå till varje dag. Det tycker jag ska bli spännande att se vad som händer.
Men är det volym i första hand?
Ja, alltså kvalitativt så Ebba kör kvalitetspass och de har ju kört bra. Men problemet har varit att den totala träningsvolymen har varit för låg och att återhämtningen framförallt har varit bitvis ganska dålig i och med att han jobbar ju på restaurang också, Ebba. Det är inte vilket jobb som helst han har, utan det är ganska fysiskt krävande och mycket, man rör sig mycket på jobbet och så. Och i Etiopien så bara ska träna och äta och sova. Då är det klart att resultatet kan ju bli bättre.
Mm.
Så det blir spännande.
Är han en bra tränare, Sigge?
Jo, han är en bra tränare.
är han hård?
Ja.
Nej, det kan jag inte säga. Fast vi bråkar lite ibland.
Gör ni?
Ja, vi var lite osams i bilen.
Vadå då?
Dagen efter Valencia faktiskt.
Varför det?
Nej, vi diskuterade Hannas träning, tror jag. Så då var vi inte helt överens. Vi gjorde någon analys. Jag bara gjorde en analys där. Men han var jag bara det. Delvis hade han ju rätt faktiskt, måste jag säga.
Tränar ni ihop, du och Hanna?
Nej.
Ja, nästan aldrig faktiskt. Jag tror inte ni har gjort det någon gång.
Men Sevilla, alltså i februari. Vad är din personliga målsättning nästa år?
Min mål... springa bra tid. Under 10.
Mm. Det låter så enkelt.
Det är bra. Det
springa, bra, springa bra tid under 2:10.
Och gör man under 2:10 så har man ju då chans att springa i Tokyo. Eller gå in till Tokyo, i Sapporo,
ja.
I OS.
Det vore något.
Det vore något.
Mm. Jag önskar dig stort lycka till.
Tack.
Och, tack för att du gästade Elitpodden.
Tack för att ni bjuder mig också.
Ja, det är bra. Tack Ebba.
Tack. There'll be a golden letter reaching down
when the man comes around. Jag tycker så här, Sig. Det är just det här som Elitpodden handlar om. egentligen, inte så jättemånga, har koll på vem Ebba Tolosjala är.
Nej.
Eller de hade inte det.
Nej.
Nu har de det.
Mm. Ja, fler i alla fall.
Ja, ja. Jag tycker det är viktigt. Och det, jag brinner ganska hårt för integrationen i Sverige. Jag tycker den är viktig. Och idrotten där bör ta en större plats.
Absolut.
Om man vill lyckas.
Ja, det tycker jag också.
Vilket jag hoppas att politikerna någonstans vill. Sub 2-10 är målsättningen. Som coach, som tränare, då är man ju ändå på en väldigt hög nivå.
Ja.
Vad tänker du själv liksom som coach, att helt plötsligt så handlar det om väldigt, väldigt bra tider och kanske riktigt, riktigt stora tävlingar?
Men det är jätteroligt såklart. Som coach så vill ju vara på så hög nivå som möjligt. Det är, så jag tycker att coacha folk eller vara tränare, jag tycker det är roligt att hjälpa andra och utvecklas. Det är ju liksom det som är drivkraften. Men sen kommer man ju inte ifrån att nivån, alltså det är en individuell nivå som man vill nå maximalt på varje person såklart. Det är ju det som är drivkraften liksom så. Men sen är det klart att träffar man på löpare som Ebba eller andra som har den, man ser ganska tidigt att de har väldigt stor talang för det. Då, det kittlar ju och det är häftigt. Sen är det klart att det blir ännu viktigare att man gör rätt då. Att det inte blir fel. För det är ju jättetråkigt om man har så supertalang och så blir ingenting av det. Och det är ingen garanti att det kommer gå bra bara för att man har bra förutsättningar från start. Det är mycket som kan gå fel på vägen. Sen är det ju så att det är inte jag som bestämmer, det är bara själv som bestämmer vad han vill göra och inte göra, hur fort han ska springa och om man vill träna eller inte. Så jag är, det är bara väldigt självgående och han driver sig själv väldigt hårt i allt han gör liksom, med jobb och allt sånt där. Så det, jag får ju liksom skälla på honom ibland och försöka få honom att jobba mindre och försöka få med honom på saker. Det har varit mycket den typen av coachning. Så. Nu är han kanske på väg in i en fas där han ska kunna träna mer och liksom satsa mer på löpningen. Och jag tror han vill det, eller han vill det. Och det tycker jag är jätteroligt att han har kommit så långt. För det har inte alltid varit så. För det har varit så mycket annat i vägen.
Men får se, du träffade Ebba Tolo första gången?
Februari 2016.
16. Mm. Vad såg du då?
Ja, vi körde första passet, ja, det var nog, jag träffade dem en gång på ett möte och sen så skulle vi träna ett träningspass ihop och tänkte, men jag visste inte, jag hade ju sett Ebba, vilka resultat han hade gjort, men jag kände inte honom alls sådär. Så tänkte jag, men vi kör lite 1000 meters intervaller, det här var i februari, så vi körde inomhus i våran hall i Huddinge. Och vi kör 8x1000 med 1 minuts vila, så sa jag till Ebba, för Ebba sa att han inte hade tränat på några månader. Då sa jag, ja men spring på 3:20. Börja på 3:20 och så ser vi. Jag ville bara titta på honom och se hur han såg ut. Så. Mm. Då sprang han den första tror jag på 3:07. Och så sa han, det där var ju lite fort. Så han bara, han flinade lite. Och så fortsatte han att köra. Sen körde han, jag tror jag plockade av eller sa till honom att han inte fick springa fler efter 9 eller vad det var. Och då hade han snittat dem där på 3:03 eller 3:04. Och då tänkte jag, okej, han har inte tränat på 3 månader. Och han springer 9x1000 på 3:03 eller vad han nu hade då. Okej, han kan kuta. Mm. Han kan springa, så det var liksom det första. Sen fick jag bara problem ganska tidigt när vi tränade där. Det gick lite för fort, så att han fick ont. Jag kommer inte ihåg om det var en fot eller vad det var. Så att, nej, han visar ju det. Sen så hans, framförallt hans inställning och sättet, alltså arbetsmoralen är så sjukt hög. Alltså. Mm. Det där hur han jobbar och hur han har jobbat. Jag vet ju hur mycket han har jobbat på restauranger och så. Han är ju en maskin liksom. Så. Och det, har man den arbetsmoralen och väljer att satsa på idrott, då har man väldigt bra förutsättningar bara där. Har man dessutom fysiska förutsättningarna, ja, det är klart, då kan det ju bli bra.
Men som coach, som tränare, när du ser det här eller när du får det här kvittot på den här potentialen,
ja.
Går det att sätta ord på vilken filosofi du har för att förfina det, eller vilken filosofi du tycker att man ska ha? Eftersom löpningen, det är en enkel sport, men det är också en svår sport,
ja.
På så sätt att man ska balansera rätt.
Ja, jag vet inte. Jag gjorde en hel del misstag i början när jag träffade Ebba. För jag hade inte träffat, det var en ny erfarenhet för mig. Alltså den liksom, Ebba som person, alla personer är unika och så. Men jag hade liksom inte riktigt varit med om det där. Men det jag tycker jag har lärt mig i alla fall, det är att tålamod, ta det lugnt och inte pusha så hårt. Liksom. För det är så lätt när du har en person framför som vill springa eller vill göra det den ska göra och du ska vara lätt för det. För det går så fort då. Det spelar ingen roll vilken träning du sätter in. Personen kommer prestera direkt. Och det har inte med din träning att göra. Utan det har att göra med att de har den typen av talang. den nivå på talang. Så det handlar mer om att liksom ta det lugnt och låta det ta lite tid och försöka hitta rätt upplägg och lösa problem vid sidan av som liksom har med livet att göra. Var ska man bo och vad ska man jobba med? Och så där. Så att, och det tycker jag har ju funkat bättre nu de senaste 2 åren, 1,5 år.
Men menar du att du liksom aldrig sett en talang på det sättet?
Inte, jag har inte... Nej, jag har inte sett en uthållighetstalang som har den. Så jag har sett Bas testvärden också. Vi har testat honom i labb och så. Han det ser bra ut.
det ser bra ut.
Han är, framförallt så ser man ju att han är bara inte supersnabb. Och han älskar inte mjölksyra, så kan jag säga.
Nej.
Utan det är en bra, mycket, mycket stark dieselmotor med en liten lätt kropp. Och det brukar vara det man söker efter om man ska springa långt och springa bra på långa sträckor.
Hur snabbt stod det klart för dig att det var maraton som gällde?
Nej, det var inget jag tänkte på i början faktiskt. Jag tror inte, Ebba, vi pratade inte om det överhuvudtaget. Men det var när vi gjorde det där testet här, det var 2 år sedan tror jag, hösten för 2 år sedan. Och då vi gjorde den hos Olof Södergård. Och då när han visade mig de här testvärdena så sa han, den här killen ska bli spännande att följa på 42 kilometer, sa han. Det var den första kommentaren så. Och det har han sagt om andra också som har testats liksom så, som jag har haft att göra med, men bland annat John Kingstedt,
ja.
Var ju lite samma sak, och hans bror också, så att det är roligt och det är lite så, ibland är det så, jag får bara hänga med så.
Ja.
Och så får man, jag gör så gott jag kan och hjälper jag bara med de saker jag kan hjälpa honom med på bästa sätt, och sen mycket kommer från honom själv.
Apropå test hos Olof Södergård,
Är
du redo?
Om jag är redo? Ja, jag har varit redo länge. Problemet är att han inte har något labb riktigt, Olof, faktiskt.
Jag har varit i kontakt lite med honom.
Jaha.
Så att det är möjligt att vi har styrt upp något till efter nyår.
Jaha, okej.
Okay. Så,
får jag haka på då?
Vi ska göra ett...
Ja, vad bra. Ja, vad kul.
Du har ju några veckor på dig.
Ja, då måste jag... Det blev lite, fick jag ångest där. Börja träna.
Ja. För att ska vi utlova att i nästa episod så kommer du att leverera en formidabel statusrapport?
Nej, det kan vi absolut inte utlova.
Nej.
Men vi kan utlova att jag ska... Ja, just det. Nej, det kan vi inte utlova.
Det här är, berätta det för lyssnarna, det här tror jag första gången när vi spelar in den här podden som jag inte ser att Sigge äter någonting.
Ja, nej, han trycker i mig frukosten innan jag kommer hit. Ja, fråga Ebba.
Är vi klara?
Ja, jag tror det. Eller?
Ja, vi är aldrig riktigt klara.
Nej, det är sant. Något som saknas. You can run on for a long time. Run on for a long time. Run on for a long time. Sooner or later gotta cut you down.
Sooner or later gotta cut you down. Förresten, du, vad tyckte du om den där filmen som jag skickade till dig från gymmet?
Trappmaskinen. Ja, du har ju skickat några filmer från gymmet till mig. Ja.
Vad tyckte du?
Min första spontana, det var ju, du fick ju en fråga tillbaka där. Kan man ha olika motstånd på en trappmaskin? För det gick ju så vansinnigt långsamt. Så jag tänkte att det kanske körde någon som körde på tung... Ungefär som på en cykel, att man kör något jättelångsamt.
Alltså, försök inte att reda ut det. Nej, säg okay. Bara att det var enastående komik.
Ja, det var det faktiskt. Det var extremt låg intensitet på den trappkörningen.
Man ska alltså hålla i sig hårt.
Ja.
Luta sig framåt som en fällkniv.
Ja.
Och sedan ta kliv efter kliv i extremt långsam frekvens.
Ja.
Där har vi... Då når vi beach 2020.
Ja, just det. Och så lite mat på det.
Och julmusik.
Ja, och julmusik.
Bra. Hemma. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.